En och annan person här ikväll känner jag inte igen sedan tidigare samlingar. Så att jag får förklara att jag håller på att utreda frågan om vad Paulus menar med begreppen ande och kött. Och i morse kunde vi konstatera att det Paulus kallar ande, det är inte en del av mig själv i första hand. Så att vi ska liksom gå och känna efter. Fick jag den här idén i mitt huvud? Eller fick jag den i min ande? Var den nu sitter någonstans här kanske? Utan det Paulus kallar andligt, det handlar om att jag inte lever mig själv till behag, utan honom till behag. Jag lever inte för min egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för mig. Det är alltså en fråga om mitt mål i livet. Och mitt mål för det jag gör. Och vi kanske ska kolla att vi är på rätt väg. Vi slår upp i första Korinthierbrevets tredje kapitel. Och läser vad Paulus skriver till församlingen i Korint, den församling där det inte saknades några nådegåvor. Och som alltså var en rejält karismatisk församling med mycket rulle på. Och som vi skulle naturligtvis säga, åh vad andliga de var. Så får vi se vad Paulus säger. Första Korinthierbrevet 3. Och jag kunde inte tala till er, mina bröder, så som till andliga människor, utan måste tala så som till människor av kötslig natur, så som till dem som ännu är barn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda gav jag er inte, ty det fördrog ni då ännu inte, jag inte ens nu fördrar ni det, eftersom ni ännu har ett kötsligt sinne. Ty om avund och kiv finns bland er, har ni inte då ett kötsligt sinne och vandrar ni inte då på vanligt människosätt? När den ene säger jag håller mig till Paulus och den andra jag håller mig till Apollos, är ni inte då lika hopen av människor? Jag tycker om uttrycket i den gamla översättningen här. Är ni då inte lika hopen av människor? Jag kunde inte tala till er som till andliga människor. Varför inte det då? Det är för att ni håller ju inte sams. Ni kan ju så att säga inte lägga ner er prestige. Ni kan ju inte avstå något för någon annans skull. Utan ni är ju hela tiden så ute efter att nådegåvorna är era nådegåvor. Det här var ju församlingen där alla profeterade i munnen på varandra. Så Paulus till sist var tvungen att säga, håll tyst med er så någon kan få pröva också. Och när man slår i en konkordans, ni vet en sån här bok där man kan ta reda på var olika ord finns i Bibeln. Och är det en konkordans till 1917 års översättning så slår man på ordet uppblåst. Det står nästan bara i Korinthierbreven. Och slår man på en konkordans för NT 81 så ska man slå på ordet skryt. Det är samma sak där. Jag kunde inte tala till er som till andliga människor. Alltså, det här är för er egen skull och inte för Herrens skull och inte för någon annans skull. Det finns fortfarande något barnsligt i det här att man ännu inte har mognat till den punkten där man kan lägga ner sitt egen intresse. Så här är det ju med oss i vår naturliga utveckling. Vi föds ju som totala egoister. Om inte mor omedelbart kommer med mjölken så blir ju ett farligt tjohej. Om det är så att man vill ha. Och så småningom utvecklas vi ju från ett stadium av beroende till ett stadium av självständighet. Men efter det så finns ju ett stadium till, nämligen det då man frivilligt kan lägga ner sin självständighet för att bli kärleksmänniskor så att säga. Vi kan också titta i Galaterbrevets 6:e kapitel. Så att vi är säkra på att vi inte alldeles ut och cykla. Galaterbrevet 6. Från början där, mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då må ni som är andliga människor upprätta honom i saktmods ande. Och du må ha akt på dig själv att inte också du blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ty om någon tycker sig något vara, fastän han inte är, så bedrar han sig själv. Alltså att upprätta varandra utan att värdera varandra och utan att förakta varandra. Utan att jämföra sig med den andra. Nästa gång är det kanske din tur. Det är att vara andlig. Att bara se, ja men här är ju en person som har syndat och som behöver hjälp att resa sig upp ur sin förnedring. Alltså återigen, det andliga består inte i antalet manifestationer per tidsenhet, utan andlighet är att ha gett upp sig själv så att man kan leva inte längre sig själv till behag, utan att leva för hans skull som dog och uppväcktes för oss. Det är andlighet. Nu ska vi gå vidare med frågan om varför nu Paulus talar om kött och ande. Vi såg en bit av detta i förmiddags, när vi konstaterade att omskärelsen är en omskärelse som görs på köttet. Och detta att leva ett andligt liv, det är ju bokstavligen livsfarligt. Det är ju det Jesu kors symboliserar. Vi kunde tänka det att om vi blev riktigt utgivande och riktigt människoälskande och riktigt kärleksfulla, då skulle alla bli goda och snälla och rara och glada emot oss. Och det är nog dessvärre inte riktigt sant. Ty Jesus står fram som så att säga den enda rättfärdiga i historien. Och hur det gick för honom, det vet vi. Och så säger han att om ni efterföljer mig, så kommer ni också att få ta ert kors på er. Har man kallat mig för Belzebul, vad ska man inte kalla er? Det må vara tjänare nog om det går honom som hans husbonde. Och det betyder ju alltså att det andliga livet är livsfarligt. Och kan alltså djupast sett inte levas utan att, så att säga, vår fysiska kropp blir hotad till sin existens. Och där alltså omskärelsen betydde att man ger av sitt liv till Herren, så betyder nya förbundet med dess korsfästelse att vi frambär våra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Och vi noterar att det står kroppar, därför att det är kroppen som hamnar i riskzonen. Det är den som kommer att råka illa ut den dag som vi, så att säga, får dela vår mästares öde. Och vi tänker så här, ska det behöva vara nödvändigt? Det ska det väl ändå inte behöva vara? Jo, det tror jag det. Därför att om du blir utgivande i en tagande och krävande värld, så kommer du snart att omges med människor som kommer att vilja utnyttja dig. Det är inte så konstigt. Det är inte så överraskande och inte så märkvärdigt. Och även om du är kallad att ge ditt liv för Jesus skull, så är du inte kallad att låta utnyttja dig. Det är en helt annan sak. Utan Jesus gjorde ju som regel så, när folk blev för påträngande och för utnyttjande, att då sa han ifrån. Eller också gick han sin väg. Och då blir människor arga. Och det tror jag också är vår situation. Vi kanske börjar ge ut av oss själva. Och så upptäcker vi plötsligt att hjälp, här blir jag utnyttjad. Det var inte riktigt vad jag hade väntat mig. Och så kanske man känner, jag måste säga ifrån här, annars så går det hela rakt åt skogen. Och så säger man ifrån. Och så blir det en detonation. Och så har man fått en ovän. Där man från början hade hoppats att få en vän för livet. Vi ska gå in i det här med öppna ögon och inte göra oss någon sorts, vad ska vi säga, idyll av det hela. Det har vi ägnat oss åt så mycket i våra predikstolar att det är dags att sluta. Vi ska gå in med öppna ögon. Det är inte alldeles enkelt att vara rättfärdig i en orättfärdig värld. Och det som alltså då kommer i kläm, det är ju vår fysiska kropp. Köttet måste på något sätt omskäras. Det måste på något sätt korsfästas. Min önskan att överleva rent fysiskt måste på något vis prisges för att jag ska kunna leva ett andligt liv. Jag minns när det där gick upp för mig, vilken chock det var. Och jag minns precis hur det uttrycktes när det här gick upp för mig. Jag räknar nämligen den danske pingstpastorn Johannes Fasio som en av mina andliga fäder. Kanske den som har gett mig de flesta impulser till min egen tjänst. Han reste rätt mycket i Sverige på 70-talet. Och då stod ju Brezhnev-riket i sin glansdagar. Jag minns vid ett tillfälle när han talade om att smuggla in biblar i Sovjet. Så sa han så där helt i förbigående att det vet ni väl att det inte finns några stängda länder. Nej, det visste vi ju inte förstås. Ja, sa han, under förutsättning att man inte har anspråk på att komma tillbaka. Var det alldeles nödvändigt att man kom hem igen så fanns det många stängda länder. Men var inte det nödvändigt så fanns det inga stängda länder. Och jag minns hur det liksom träffade mig som ett knytnävsslag. Jag hade aldrig förstått detta förut. Aldrig sett det så. Det tror jag ändå vi måste göra. Och vad är det då som gäller för vår kropp? Jo. Det står i första Korinthierbrevet 15 en hel del om det. Och det ska vi läsa för att liksom förstå det här med ande och kött. Det handlar om det dödas uppståndelse. Och vi ska hoppa in i vers 35 och läsa till vers 50. Nu torde någon fråga, på vad sätt uppstår då det döda och med hurdan kropp ska det träda fram? Du oförståndige, det frö du sår, det får ju inte liv om det inte först har dött. Och när du sår, då är det du sår inte den växt som en gång ska komma upp, utan ett naket korn kan hända, ett vetekorn kan hända något annat. Men Gud ger det en kropp, en sådan som han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp. Inte allt kött är av samma slag, utan människors har sin art, boskapsdjurs kött en annan art, fåglars kött åter en annan, fiskars återigen en annan. Så finns också både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag. En härlighet av solen, en annan härlighet av månen, åter en annan härlighet av stjärnorna. Ja, den ena stjärnan är inte lik den andra i härlighet. Så är det också med de dödas uppståndelse. Vad som blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt. Vad som blir sått i ringhet, det uppstår i härlighet. Vad som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft. Här sås en själisk kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finns en själisk kropp, så visst finns det också en andlig. Så är också skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ. Den sista Adam åter blev en levande görande ande. Men icke det andliga är det första, utan det själiska, sedan kommer det andliga. Den första människan var av jorden och jordisk. Den andra människan är av himmelen. Sådan som den jordiska var, sådana är också det jordiska. Och sådan som den himmelska är, sådana är också det himmelska. Och så som vi har burit den jordiskas gestalt, så ska vi också bära den himmelskas gestalt. Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel, ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Det Paulus nu talar om, det är egentligen Guds skapelseordning. Han skapade Adam, människan, av stoft från jorden och inblåste livsande i hans näsa. Vi är skapade av ett jordiskt råmaterial, våra kroppar. Och kroppen är inte ett fodral till vår identitet. Utan kroppen, det är du och jag. Men så står det att det här är inte så att säga den slutliga kroppen som vi ska leva i. Utan det här är bara ett frö. Så det kan du åka hem och säga till dina barn. Håll tyst ditt lilla frö. För det är vi faktiskt allesammans. En gång ska din kropp läggas i jorden som ett frö. Och ur det fröet ska det växa, så att säga, en planta, bildligt talat. Och detta är Guds tanke från början. Det vill jag stryka under. Därför att om vi inte förstår att detta är Guds tanke från början, så har vi svårt att förstå vad Paulus talar om. Vi utmålar ofta syndafallet som ett olycksfall i arbetet. Gud hade ju tänkt att det aldrig skulle bli något syndafall. Och så gick ju människan i alla fall och drattade till det hela. Och Gud drog sig tillbaka i ett hörn av lustgården och sa: vad ska vi göra, vad ska vi göra? Oj, 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 nu åt de av kunskapens träd i alla fall. Nu får vi göra Guds B-plan. Och alla som känner mina käpphästar vet att jag har ett väldigt horn i sidan till det här uttrycket Guds B-plan. Du förstår, är man allsmäktig behöver man aldrig göra några B-planer. För då vet man från början hur det ska bli. Man kan till och med bestämma från början hur det ska bli. Och då behövs ju aldrig några B-planer. Det är väldigt viktigt. Vi slår upp i Efesierbrevet i det första kapitlet. Och vi kan ju kanske läsa verserna 3 till och med 5, det tror jag räcker. Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, så som han ju förrän världens grund var lagd har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus efter sin viljas behag. Innan världens grund var lagd så var det ingen tvekan om att det skulle behövas frälsning. Det här kom inte som någon överraskning, det här med syndafallet och det. Utan detta var klart ifrån början. Det skulle komma att behövas. Vi tittar också i andra Thessalonikerbrevet 2:13. För den här tanken dyker upp lite här och där hos Paulus. Vi behöver ju inte leta efter den i alla dess förgreningar, men bara se att vi har tolkat rätt. 2 Tess 2:13. Men vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder, ni Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning i helgelse i anden och i tro på sanningen. Från begynnelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och vår tanke studsar lite grann inför detta med ett utväljande. Och det tror jag att vi alla får på något sätt lyfta på hatten inför. Hur Gud klarar att utvälja utan att göra någon chanslös, det tror jag inte är vår sak att försöka förstå. Därför att det har med hans allmakt att göra. Hans oändlighet. Och oändligheter är vi inte särskilt bra på att begripa, vare sig det gäller matematiska oändligheter eller Guds oändlighet. Oändligheten plus 5 är lika med oändligheten. Och det begriper vi inte det heller. Så vi måste ha en viss respekt för att vårt förstånd räcker inte riktigt till vad som helst. Men en sak är klar. Att Gud visste från början hur det skulle gå. Så den här bilden av att, oh hjälp, nu syndade Lucifer här och han blev en djävul. Jaha, ja det var ju inte bra, vad ska vi göra nu? Och det här att, ja nu åt de av trädet också. Det var, allting går åt skogen idag. Jag tror att det är förklaringar som vi griper till. För att liksom åtminstone rädda Guds godhet åt eftervärlden. Så tummar vi på hans allmakt. Jag tror det är bättre att säga att det finns gränser för vad vi kan förstå. Men det betyder alltså att när nu Paulus talar om en själisk kropp och en andlig kropp, så talar han om Guds skapelseordning. Att Gud, när han skapar människan och ger henne en kropp av stoft från jorden, så gör han det i det trygga medvetandet att det kommer att behövas bättre grejer så småningom. Därför denna kropp av stoft från jorden kommer att läggas i jorden som ett frö, för att sedan uppstå som en kropp av ett mera himmelskt råmaterial, en andlig kropp. Och då är skapelseakten avslutad. Guds skapelse är inte en process på 6 dagar, utan den fortgår. Den håller på nu också. Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Och det ordet är viktigt därför att i hebreiskan där finns det ett ord som bara används när Gud skapar. Och det är verbet bara. Det verbet används bara om Guds skapande, aldrig om människors. Jag kollade för några år sedan med rabbinen i Göteborg som är kolossalt språkbegåvad och kan hebreiska så där riktigt totalt. Och frågade, kan man någonsin tänka sig att använda bara om en människa? Nej, aldrig, sa han. Och då ska vi titta i Jesaja. Det är ett 65 kapitlet och 17 versen. Så ni får se att hela historien är en skapelseprocess. Jesaja 65 och 17. Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mera komma ihåg det förgångna eller tänka därpå. Nej, ni ska fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Här används verbet bara. Samma verb som kung David använder i sin syndabekännelse, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det handlar inte bara om att käre Gud putsa upp det gamla hjärtat, utan det handlar egentligen om att få ett helt nytt. Och det innebär alltså att för att vi ska nå målet för Guds skapande och få så att säga en andlig kropp, så måste den själiska kroppen, den fysiska kropp som vi har nu, den måste på något sätt läggas i jorden och dö. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn, säger Jesus. Men om det dör så bär det mycket frukt. Den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och det handlar ju alltså om att inte bli så totalt förälskad i den här kroppen, att det blir ett absolut överordnat värde, att den kroppen överlever till varje pris. Utan att vi förstår att det är viktigare att tillhöra Jesus. Med allt vad det innebär av risker för den här kroppen. Till det som då innebär när vi löper den risken, det är ju att den kroppen läggs som ett frö i jorden och dör. Och därmed når den skapelse tänkta och skapelsegivna fullkomning som uppstår vid de dödas uppståndelse. Filipperbrevet kapitel 3. Sjuttonde till 21 verserna. Mina bröder, var också ni mina efterföljare och se på dem som vandrar på samma sätt som jag, eftersom ni ju har oss till föredöme. Ty det är så som jag ofta har sagt er och nu åter måste säga under tårar, många vandrar så som fiender till Kristi kors. Och här tror jag inte Paulus bara talar om dem som förföljer församlingen. Utan jag tror han talar om de som hör till församlingen. Och som ändå försöker att ha det som sitt högsta värde, att bevara detta livet intakt. Deras ände är fördärv, de har buken till sin gud och söker sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus och som frälsare, vilken ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp genom den kraft varmed han också kan underlägga sig allt. När den kraften blir verksam i våra liv till fullo, då har vi inte längre en dödlig förnedringskropp, utan då har vi en härlighetskropp, en andlig kropp. Och då är skapelseverket fullbordat. Skapelseverket. Det är viktigt. Om någon är i Kristus, så är han alltså en ny skapelse. Och då bläddrar vi till Efesiebrevet, till kapitel 5. Och läser slutet där på det kapitlet. Och vi kanske börjar läsa i 25:e versen. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant, fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhuldar man det, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar av hans kropp. För den skull ska en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Ett kött. Man och hustru, som från början var ett kött, blir till sist ett kött. Och Kristus och mänskligheten, mänskligheten så att säga utgången från Kristus, av honom, genom honom och till honom är vi till, kommer att bli ett kött med honom. Och det är ju en fascinerande hemlighet att hans uppståndelsekropp efter vår uppståndelse blir vår uppståndelsekropp. Vi kommer att bli ett kött ihop med honom. Det är målet. Hur beskrivs vår situation nu? Jo, första Korinthierbrevet 6 och 17 tror jag det är vi ska se. Ett kor 6 och 17, ja. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Vi lever ju med den gamla kroppen, men i en andens gemenskap med Herren. Men eftersom han lät sig födas med en kropp sådan som vår, och uppstod med en andlig kropp, så ska också vi efter döden uppstå med en likadan kropp. Och då är så att säga skapelseprocessen färdig. Och därför ställs vi nu som kristna idag inför ett val, att vandra i anden eller att vandra i köttet. Och ibland möter man överspända karismatiker som har fått för sig att detta att vandra i anden, det är att inte våga ta ett steg utan att Herren har gett sin sanktion. Och det blir ett ganska mödosamt sätt att leva. Jag menar, vi frågar alltid Herren och ber om hans ledning. Men alla som har gjort det ett tag vet att man får inte alltid Guds ledning så där i detalj. Utan ibland får man märkvärdigt tydliga svar, ibland får man ingenting. Och man tycker, är det rena tombolan det här? Är det lotteri att fråga om Guds ledning? Nej, det är det inte. De gånger Gud ser och förstår att nu behöver han verkligen få säga till. Kanske för att skydda oss, kanske för att varna oss, kanske för att förmana oss. Ja, då gör han det. Men de gånger han tycker att jag, detta mitt kära lilla barn, växer nog mer av att jag inte säger någonting. Man ska ju inte överbeskydda sina ungar som bekant. Då säger kanske Gud ingenting. Jag minns under mina år som röntgenläkare blev jag i stort sett upplärd av en kär dansk kollega som jobbade på kliniken där jag var. Han var fruktansvärt duktig. Arbetade lugnt och stillsamt och metodiskt. Och när han hade lämnat kliniken så var det ju mitt jobb att ta över efter honom. Jag granskade mängder och åter mängder av undersökningar som han hade gjort och skrivit utlåtanden på. Jag kan inte påminna mig en enda gång att jag såg något som han hade gjort fel. Han var så där riktigt fruktansvärt säker. Och jag minns, jag lärde mig kolossalt mycket av att så att säga traska i hans fotspår. Läsa hans utlåtanden och titta på bilderna. Men sen lärde jag mig lika mycket när han slutade på kliniken, för då var jag tvungen att ta itu med det själv. Så han lärde mig väldigt mycket genom sin närvaro, och han lärde mig lika mycket genom sin frånvaro. Hade han funnits kvar i alla år så hade det aldrig blivit någonting med mig i den branschen. Någon gång måste man börja flyga själv, så att säga. Och det är ju det som Gud också sysslar med när han för oss till full manlig mognad, som det står i gamla översättningen. Men att vandra i anden, det är ju alltså att liksom ha det kommande för ögonen. Så att man inte har som sin högsta prioritet att spara på det nuvarande. Utan jag kan gott tänka mig att ge ut av det nuvarande för hans skull. Därför att det kan inget värre åstadkomma än att jag får min uppståndelsekropp och härlighetskropp, och det måste ju vara någonting alldeles fantastiskt. Han har övervunnit dödens makt, säger Paulus. Och dör gör vi ju ändå. Ja visst. Men han har gjort så att jag inte behöver skydda mig för döden. Döden har ju inte sista ordet, utan döden faktiskt fullbordar skapelseverket i mitt liv. Vi ska gå till den 139:e psalmen. Och titta hur lustigt kung David uttrycker just detta i Gamla testamentet. Psalm 139. Och därstädes läser vi verserna 13-16. Ty du har skapat mina njurar, Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så över måttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte förborgade för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är icke för mig dina tankar, och Gud, hur stor är icke deras mångfald. Du sammanvävde mig i min moders liv när jag bildades i jordens djup. Alltså lägger David här en sorts parallellitet mellan livmodern och graven. Och det är ju orsaken, tror jag, till att Jesus med viss förvåning säger till Nikodemus: är du Israels lärare och förstår icke detta? Vadå? Ni måste födas på nytt. Ja, men jag får inte plats där, säger Nikodemus, stor och stark. Morsan kanske är gammal och till och med död. Hur ska jag kunna födas en gång till? Jojomän, det finns en livmoder av lite större format på kyrkogården. Och där kommer så att säga graviditeten att fullbordas. Hundrationde salmen. Herren sade till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, så som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Ja, i hebreiskan står det ur gryningens livmoder. Morgonrådnad och gryning kan ju vara detsamma, och sköte och livmoder kan ju också vara detsamma. Bokstavligen står det i salmen här alltså ur gryningens livmoder. Vad är det för här som Herren samlar ihop? Jo, det är de dödas uppståndelse. Då har vi blivit födda en gång till. Då är pånytt födelsen avslutad. Då är graviditeten färdig. Hela skapelseprocessen är klar. Och människan står fram med en andlig kropp. Och sedan handlar ju resten av salmen om hur Herren utövar en dom över jordens makthavare. Han ska krossa konungar på sin vredesdag och så vidare. Och temat dyker upp igen om vi bläddrar till psalm nummer 2. En psalm som citeras på många ställen i Nya testamentet. Varför larmar hedningarna och tänker folken på fänglighet? Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler, Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Ja, jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förtälja om vad beslutat är. Herren sade till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå dem med järnspira, så som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar, låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han icke vredgas och förgås på er väg. Och ni förgås på er väg, till snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla som tar sin tillflykt till honom. Här möter vi uttrycket, du är min son, jag har idag fött dig. Och det åberopas på flera ställen i Nya testamentet när det gäller Jesu uppståndelse från de döda. Och så nås denne uppståndne Guds son av tilltalet, begär av mig så ska jag ge dig hedningarnas länder till arvedel. Sitt på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender till en pall under dina fötter. Vi ska också kolla i Kolosserbrevet i det första kapitlet. Och börja läsa i den 14:e versen och till och med 20. I honom, det vill säga i Kristus, har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. I honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt. Både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat och allt sammans äger bestånd i honom. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste, ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom. Och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid, ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himlen är. I 15:e versen så står det om honom att han är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Och i 18:e versen så står det, han som är begynnelsen, den förstfödde från de döda. Först står Jesus fram som den förstfödde och universum blir till. Sedan träder han själv in i sin skapelse och låter sig själv gestalta som en del av denna skapelse. Och går under i denna skapelse eftersom hela denna skapelse är dömd till undergång och död. Och så uppstår han så som den förstfödde från de döda. Och därmed öppnas vägen för att den gamla skapelsen ska kunna bli ett frö till en ny skapelse. Han är den förstfödde från de döda. Och därmed öppnas möjligheten för oss att nå fram till den fullbordan som, så att säga, ligger i detta att få en kropp som inte består av stoft från jorden utan av något fantastiskt material från himlen, något som är så verkligt så vi kan gå genom dörrar och väggar. För det kunde Jesus när han var uppstånden. Det berodde inte på att han var mindre verklig än dörrarna, utan att han var mer verklig än dörrarna. Det är ju intressant. Det är liksom dörrarna som får ge vika, va? Inte så att han pyser genom nyckelhålet in, utan det är dörren som inte håller. Han är verkligare. Han har en härlighetskropp. Och det här perspektivet, det kan lösa oss ifrån tvånget att, så att säga, leva i köttet och vandra i kött. Det vill säga ha det här livet som sin högsta prioritet. Utan att förstå att detta är bara ett steg på vägen mot det som Gud har tänkt ifrån början. Men vad ska den tvåstegsraketen vara bra till, säger du? Ja, det säger Bibeln inte så mycket om. Men jag tror på något sätt att det vi kan lära oss här, det som är så att säga detta livets mening, det är det som återges med liknelsen om den förlorade sonen. Storebror. Han var lydig, men han hade aldrig behövt be fadern om nåd. Och framstår därför till sist som den store förloraren. Han hade aldrig gett upp något. Minst av allt sig själv. Den förlorade sonen som kommer utblottad. Han har inget val. Han har gett upp sig själv. Och kommer hem utblottad. Och just därför blir han klädd i den yppersta klädnaden. Mig har du aldrig gett ens en killing, säger hemmasonen sur och arg och ilsken. He? Därför att vi lever här på något sätt för att upptäcka hemligheten med att ge upp sig själv. Kärlekens hemlighet. Kärlekens mening. Därför att kärleken är alltid frivillig och måste vara det. Och då måste vi ha genomgått på något sätt ett stadium då vi kunde välja något annat. När vi är framme vid målet, då har vi redan valt. Och då behövs det inget ondskans alternativ, men det har vi här. Nu slits vi hela tiden mellan att vandra i köttet, leva för oss själva, leva oss själva till behag. Och att vandra i anden, det vill säga att ge ut av det här i förvissningen om att det finns något annat, något bättre. Och det är liksom de två poler som vi hela tiden måste bekanta oss med i livet. För att nästa steg ska bli meningsfullt. Du kan aldrig vara rättfärdig om du inte har chansen att synda. Det är inte rättfärdighet. Rättfärdig är den som avstår från att synda. Men när vi kommer fram, så att säga, ja, då behöver vi inte gå där och kämpa mot synden. Därför att då befinner vi oss i den fullkomliga rättfärdigheten. Men det vill alltså till att vi någonstans på vägen går igenom, passerar ett stadium där vi har ett val. Annars blir det inte meningsfullt med den rättfärdighet vi når när vi kommer fram. Förstår ni vad jag menar? Eller är klockan för mycket? Håller på för länge i vanlig ordning. Vi ska sluta med ett stycke ur andra Korinthierbrevet, nämligen vi börjar läsa i 4:16. Därför fäller vi inte modet. Om också vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Åt oss som inte har till ögonmärke de ting som synas, utan dem som inte synas. Ty de ting som synas, det varar allenast en tid, men det som inte synas, det varar i evighet. Ty vi vet att om vår kroppshydda, vår jordiska boning nedbrytes, så har vi en byggnad som kommer från Gud. En boning som inte är gjord med händer. Observera parallelliteten till omskärelsen som inte är gjord med händer. Dopet och köttets korsfästs. En boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Därför suckar vi ju också av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda. Ty har vi en gång iklätt oss denna, ska vi sedan inte komma att befinnas nakna. Ja, vi som ännu lever här i kroppshyddan, vi suckar och är betungade, eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss och istället få överkläda oss, så att det som är dödligt blev uppslukat av livet. Och den som har berett oss till just detta, det är Gud, som till en underpant har givit oss anden. Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen, ty vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren. Därför söker vi också vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Låt oss be. Herre, vi vill vandra efter anden och inte efter köttet. Drivna av din heliga ande, med siktet inställt på den, allt det som löftena ger oss, säger oss, om en tid utan gräns, då vi ska få en härlighetskropp utan de begränsningar som vi är vana vid i vår kropp här och nu. Därför ber vi dig att du gör löftena om det som väntar på andra sidan graven så levande för oss. Att det inte känns som att mista livet om vi skulle mista livet. Utan att det bara är ett steg till i den stora graviditeten. På väg mot den slutliga födelsen. Om du icke blivit född på nytt, så kan du inte se Guds rik. Herre, fullborda ditt skapelseverk. Vi är nya skapelser i Kristus. Och vi vill, Herre, att det ska bli så levande för oss, att det påverkar vårt liv här och nu. Låt framtiden ta gestalt så långt det är möjligt redan i nutiden. Amen.